Podplay.
En ung, höggravid kvinna sitter vid datorn. I rummet intill hörs skallen från små hundvalpar. Kvinnan driver en kennel och pratar nu på nätet med någon som vill köpa en valp. Efter artigheter och småprat stämmer de träff dagen därpå, den 16 december 2004. Men vad den gravida kvinnan inte vet är att hennes blivande kund har sökt på annat än bara hundvalpar. Som till exempel hur man genomför ett kejsarsnitt. Du lyssnar på Mördarens motiv med mig, Lisa Howard. Torsdagen den 16 december 2004 är en vanlig dag i den lilla byn Skidmore i den amerikanska delstaten Missouri. Här bor Bobby Jo Stinnett. Hon är en 23 år gammal kvinna med stora ögon och brunt hår. Vissa uppfattar henne som blyg, men Bobby Jo har ändå gott om vänner. Bobby Jo och hennes man Seb jobbar på en fabrik nära byn. Utöver det driver de också en liten kennel hemifrån. Bobby Jo älskar hundarna och är aktiv i flera chattforum för hundentusiaster. Hon har också en egen hemsida där hon ibland delar bilder från sin vardag med hundarna hon föder upp. Nu den 16 december 2004 är Bobby Jo dessutom gravid i åttonde månaden. Det är hennes och Sebs första barn och båda ser fram emot att bli föräldrar. Den här dagen är Bobby Jo hemma med hundarna och inväntar en kund som vill köpa en av de nyfödda valparna. Klockan 14.30 ringer Bobby Joes mamma Becky. De bestämmer att Bobby Jo ska komma förbi Beckys hus en timme senare. Och då ska hon skjutsa mamman till ett ärende. Men när klockan blir 3:30 har Bobby Jo fortfarande inte dykt upp hemma hos sin mamma. Så mamma Becky bestämmer sig för att gå hem till dottern. Där gör hon en fasansfull upptäckt och ringer larmcentralen omedelbart. Police emergency 692. Både polis och ambulans anländer så fort det går. Och de förstår direkt varför mamman är chockad. Sovrumsgolvet är täckt av blod. Den 23-åriga Bobby Jo ligger orörlig på golvet. Hennes mage är öppen. Sjukvårdarna gör allt de kan för att rädda hennes liv. Men det går inte. Bobby Jo har förlorat för mycket blod. Hon dödsförklaras strax innan 4:30 på eftermiddagen. Polisen börjar direkt att utreda vad som kan ha hänt. Och redan innan Bobby Jo förklaras död vet polisen att de har ett akut fall framför sig. För vem som än attackerat Bobby Jo har nämligen skurit ut det ofödda barnet ur hennes mage och tagit det med sig. Detta är alltså både ett mordfall och en kidnappning. Redan på eftermiddagen samma dag kopplas FBI in i fallet. Nu jobbar både lokala och federala byråer tillsammans för att hitta det kidnappade barnet och gripa Bobby Joes mördare. Vid det här laget vet de inte ens om barnet lever eller inte. Men eftersom gärningspersonen valt att ta med sig barnet från brottsplatsen utgår man från att det är vid liv. En granne berättar att en röd bil stod parkerad utanför Bobby Joes hus på eftermiddagen. Grannen tror det var mellan klockan 12:30 på dagen till runt 2:30. Bilen beskrivs som något sliten och möjligen några år gammal. Bobby Joes mamma Becky har fler intressanta uppgifter. Hon berättar till exempel att hon pratade i telefon med sin dotter klockan 2:30 på eftermiddagen. Då bestämde de att de skulle träffas cirka en timme senare och att Bobby Joe skulle hämta mamman i sin bil. I det här samtalet har Bobby Joe sagt till mamman att en kvinna var där för att köpa en hundvalp. Den här kvinnan hade kommit hem till Bobby Joe runt 12:30 och var fortfarande kvar när mamman pratade i telefon med sin dotter. Polisens tekniker går igenom Bobby Joes dator. En snabb genomgång av hennes e-post och chattforum visar något intressant. En kvinna som heter Darlene Fisher har varit i kontakt med Bobby Joe den senaste veckan. De har pratat om hur mycket de älskar hundrasen Rat Terriers och att båda är gravida. Slutligen kommer de fram till att Darlene vill köpa en av valparna av Bobby Joe. De har bokat träff för köpet på eftermiddagen den 16 december. Detta verkar alltså vara kvinnan som besökte Bobby Joe timmarna innan hennes död. Polisen vill väldigt gärna komma i kontakt med Darlene Fisher. Dels kan hon ha sett något viktigt som leder polisen till den skyldige. Men hon kan också vara ansvarig för Bobby Joes död och barnets kidnappning. Samtidigt som polisen samlar information agerar de snabbt för att hitta det kidnappade barnet. Sheriffen i Skidmore ansöker om en så kallad Amber Alert. Det är ett slags larm som amerikanska delstater går ut med i kidnappningsfall som rör barn för att uppmärksamma befolkningen att leta efter barnet. Men nu stöter man på problem. Det finns nämligen strikta regler för när en Amber Alert får utlysas. Till exempel måste man kunna beskriva barnet. Men ingen har ju någonsin sett Bobby Joes barn. Inte ens barnets pappa. Man kan inte heller beskriva den misstänkta gärningspersonen. Allt polisen vet är att kidnapparen möjligen använt en röd, något sliten, bil. Man uppfyller alltså inte kraven för larmet. Men detta blir ändå snabbt ett väldigt uppmärksammat fall. Redan på kvällen den 16 december, alltså samma dag som mordet skett, är det en stor nyhet. Devastating news today as the murder of a young pregnant woman has left the inhabitants of the small town Skidmore, Missouri in shock. Det innebär att Skidmores kongressledamot känner till fallet. Och nu hjälper han polisen för att få särskilt tillstånd för en Amber Alert. Nu uppmärksammas folk i hela Missouri att hålla ögonen öppna efter ett nyfött barn. Under natten fortsätter polisens tekniker försöka spåra Darlene Fisher, kvinnan som bokat träff med Bobby Joe för att köpa en hundvalp. Men nu upptäcker de att det inte finns någon Darlene Fisher i databaserna. Det verkar alltså vara ett påhittat namn. Efter många timmars hårt och utdraget arbete lyckas teknikerna spåra den så kallade Darlene Fishers internetaktivitet till en IP-adress. Den tillhör en man som heter Kevin Montgomery och bor i den lilla staden Malvern i granndelstaten Kansas. Polisen kör omedelbart till adressen och bevakar den. Och på förmiddagen den 17 december ser de något intressant. En röd, något sliten bil kör in på uppfarten in till huset och parkerar. Ur bilen kliver en vuxen man och kvinna. De har ett spädbarn med sig. FBI-agenterna knackar på direkt. Kevin Montgomery öppnar och bjuder in dem till huset. I vardagsrummet står TV:n på. Den visar en nyhetssändning om Bobby Joe och hennes kidnappade barn. I soffan framför TV:n sitter Kevin Montgomerys 36-årige fru Lisa. Och intill henne ligger spädbarnet. Lisa Montgomery berättar för polisen att hon fött sitt barn, en liten dotter som heter Abigail, dagen innan. Värkarna började på ett shoppingområde i närheten och sen födde hon på en kvinnoklinik. Hon ber nu sin man Kevin hämta hennes utskrivningspapper från bilen. Men Kevin hittar inga papper i bilen. Polisen pratar nu med Lisa Montgomery utanför huset, utan Kevin. Då medger Lisa Montgomery att hon ljugit om hur barnet föddes. I själva verket skedde det i hemmet med hjälp av två vänner. Hon hade inte velat berätta det här för sin man, eftersom det hade oroat honom om barnet inte fått professionell hjälp. När polisen ber henne namnge vännerna som hjälpt till under födseln, ändrar Lisa Montgomery sin berättelse igen. Nu säger hon att vännerna inte varit fysiskt närvarande, utan var mer som stöd över telefon. Enligt den här versionen har Lisa Montgomery fött sin dotter i köket och därefter slängt moderkakan i en närliggande bäck. Innan polisen hinner ställa följdfrågor ber Lisa Montgomery att de ska fortsätta samtalet på polisstationen. Nu kör polisen, både Lisa och Kevin, till närmaste polisstation. Det lilla barnet förs till sjukhuset där det undersöks av läkare. Läkarna slår fast att barnet mår förvånansvärt bra, vilket är ovanligt för tidigt födda barn. Speciellt när de inte fått hjälp av läkare eller barnmorskor i samband med födseln. Och med tanke på hur just det här barnet föddes är det smått otroligt. På polisstationen erkänner Lisa Montgomery snabbt att barnet inte alls är hennes dotter. Det är Bobby Joe Stinnetts barn som hon kidnappade dagen innan. Hon erkänner då också mordet på Bobby Joe. Detta bekräftas av DNA-tester som görs på barnet. Proven slår snabbt fast att det är Bobby Joe och Sebs barn. Och så fort läkarna är färdiga med sina undersökningar lämnas den lilla dottern tillbaka till sin pappa. På mindre än ett dygn verkar alltså som att polisen har hittat personen som är ansvarig både för kidnappningen och mordet. Det dröjer inte länge innan man väcker åtal mot Lisa Montgomery. Åtalspunkten är något ovanlig och kallas kidnappning som resulterar i dödsfall. Detta är ett federalt åtal, vilket betyder att det inte är en delstat som sköter det, utan de federala myndigheterna. Om Lisa Montgomery fälls för brottet kan hon dömas till döden. Det dröjer nästan 3 år innan fallet går till domstol. Det beror på att både polis, åklagare och försvar gör grundliga undersökningar. Bland annat fortsätter polisen spåra Lisa Montgomerys rörelser och möjliga motiv. När fallet slutligen går till domstol i oktober 2007 känner åklagarsidan att de har ett starkt fall och att de kan förklara varför Lisa gjorde vad hon gjorde. På våren 2004 berättar Lisa Montgomery för sin man Kevin att hon är gravid. Han blir väldigt glad och ser fram emot att bli pappa. Lisa har barn från ett tidigare äktenskap, men Kevin har inga. Födseln beräknas runt årsskiftet 2004-2005. Under utredningen visade sig dock att flera av Lisas bekanta inte trott på att hon är gravid. Det har bland annat berott på att de upplever henne som oärlig. Till exempel har hon sagt att hon varit gravid tidigare utan att det kommit något barn. Men tvivlet beror också på att hon inte visat några synliga tecken på graviditet. Lisa Montgomery är en smal kvinna och flera människor anmärker på att hennes mage inte verkar växa. På vintern 2004 bråkar Lisa med sin före detta man Carl. De var gifta mellan 1986 och 1998 och har 4 barn tillsammans. Bråket handlar om vårdnaden över de 2 yngsta. Någon gång i december 2004 hotar Carl att avslöja Lisa om hon inte låter honom få ensam vårdnad. Han vet nämligen om att Lisas mamma tvingade henne att genomgå en operation som gjorde henne steril. Den operationen ägde rum 1990 efter att hon fött sina 4 barn. Det är alltså omöjligt att Lisa skulle vara gravid nu. Åklagaren menar att detta hot satte igång en plan i huvudet på Lisa. Det går ut på att hitta en gravid kvinna, ta hennes barn och hävda att det är hennes eget. Detta ska då eventuellt ge Lisa vårdnaden över de 2 barnen från sitt tidigare äktenskap. Detta påstående stärks av att Lisa har sökt efter information om hur man genomför ett kejsarsnitt dagarna före mordet på Bobby Joe Stinnett. Lisa Montgomery är aktiv i samma chattforum som Bobby Joe. Det är också möjligt att kvinnorna träffats, antingen på vintern 2003 eller på våren 2004. Olika vittnesmål säger olika. Oavsett får Lisa reda på att Bobby Joe är gravid. Dels genom chattforumet och dels genom bilder på Bobby Joes egna hemsida. I december 2004 tar hon kontakt med den då höggravida Bobby Joe. Hon säger bland annat att hon också är gravid och att hon vill köpa en av Bobby Joes valpar. De bokar ett möte den 16 december och under hela kommunikationen använder Lisa det falska namnet Darlene Fisher. Den 16 december kommer Lisa hem till Bobby Joe vid 12:30 på eftermiddagen. De tillbringar runt 2 timmar med hundarna ute på gården. 14:30 ringer Bobby Joes mamma Becky och de bestämmer träff en timme senare. Därefter går Lisa och Bobby Joe in i huset. Där inne anfaller Lisa Montgomery Bobby Joe bakifrån med en snara hon haft med sig. När hon tror att Bobby Joe är död påbörjar hon kejsarsnittet. Men Bobby Joe är inte död. Den extrema smärtan från ingreppet gör att hon vaknar, reser sig och kämpar för sitt barn och sitt eget liv. Detta kan åklagaren veta relativt säkert eftersom Bobby Joe har sitt eget blod på undersidan av sina skor. Det betyder att hon måste ställt sig upp efter att kejsarsnittet började. Hon har dessutom flera försvarsskador på kroppen. Men denna kamp slutar med att Lisa Montgomery övermannar Bobby Joe och stryper henne en gång till. Den här gången dör Bobby Joe. Barnet klarar sig med bara en mindre skada över ena ögat. Lisa Montgomery klipper navelsträngen på plats innan hon tar barnet till sin bil och lämnar Skidmore. När hon är tillbaka i sin hemstad Kansas, som gränsar till Missouri, stannar Lisa vid ett shoppingcentrum och ringer sin man Kevin. Nu berättar hon den falska historien om att hon fött barnet på en kvinnoklinik i området. Därefter kommer Kevin och hämtar henne. Morgonen därpå åker paret runt till flera ställen och visar upp sitt nya barn, som de kallar Abigail. Bland annat äter de frukost på ett café nära hemmet. När de åker hem märker de inte att en polisbil står i närheten och ser dem parkera utanför sitt hus. Det är nu på förmiddagen den 17 december som polisen knackar på och sen griper Lisa Montgomery. Försvaret försöker först skylla mordet på Lisas bror. Men eftersom det inte finns några bevis på att han varit på mordplatsen eller någonstans ens i närheten, byter de snart taktik. De riktar istället in sig på Lisas förflutna. Flera expertvittnen bekräftar att Lisa Montgomery fötts med en hjärnskada som sen lett till svåra psykiska besvär. Och enligt försvaret är en starkt bidragande faktor till Lisas psykiska störning hennes djupt traumatiska uppväxt. Lisas mamma misshandlade henne genom hela barndomen och tonåren. Mamman gifte om sig flera gånger och minst två av hennes makar både misshandlade och våldtog Lisa otaliga gånger. Hennes syskon utsattes för samma sorts övergrepp. När Lisa var 15 år gammal började hennes mamma prostituera henne regelbundet. Enligt mamman var det för att Lisa var tvungen att betala för sitt rum i hemmet. Redan i ung ålder började Lisa missbruka alkohol för att självmedicinera. Lisa mer eller mindre tvingas att gifta sig med sin första man Carl, som även är hennes styvbror. Deras äktenskap präglas av samma slags misshandel som Lisa utstått under uppväxten. År 1990, när hon fortfarande är gift med Carl, tvingar Lisas mamma henne att genomgå en operation som gör henne steril. Enligt flera expertvittnen har de otaliga övergreppen fått Lisa att dissociera sig från verkligheten. Hon diagnostiseras även som bipolär och visar tecken på svår PTSD. Försvaret hävdar alltså inte att Lisa Montgomery är oskyldig till mordet på Barbie Joe eller till kidnappningen av hennes barn. Däremot anser de att Lisas svåra mentala problem betyder att hon inte kan anses skyldig och definitivt inte dömas till döden. Det finns nämligen flera tidigare fall i USA där domstolen bedömt att folk med olika typer av mentala besvär inte kan avrättas eftersom att de befann sig i ett sjukdomstillstånd vid mordtillfället. Den 22 oktober 2007 ska juryn diskutera fallet och nå en slutsats. Det tar bara 5 timmar för dem att meddela sin dom. Lisa Montgomery är skyldig bortom all tvivel. Och de rekommenderar att hon borde dömas till döden. Det håller domaren med om och ger Lisa Montgomery ett dödsstraff. Försvararna överklagar många gånger och processen drar ut på tiden. Men det blir varken en ny rättegång eller något ändrat straff. Lisa Montgomery avrättas i januari 2021 efter 14 år som dödsdömd. Hon blir 52 år gammal. Bobby Joe Stinnett däremot blev bara 23. Precis när hon är så nära att börja nästa fas i livet som förälder blir hon brutalt överfallen i sitt eget hem. Den enda ljusglimten i detta fall är att barnet överlever och får växa upp med sin pappa. Du har lyssnat på Mördarens motiv med mig, Lisa Howard. Manuset är skrivet av Carl Häger. Klippning och ljuddesign, Jonas Lindskov. Redaktör, Alex Häger. Exekutiv producent, Victoria Rinkos. Mördarens motiv produceras av Podplay.
Podplay, en del av